Jag upptäcker en röd tråd genom gudstjänsten, tycker jag, i alla fall. Och det handlar om en fantastisk kärlekshistoria hela vägen. Och visst är det fantastiskt med en kärlekshistoria. Det görs filmer utan ände och det skrivs böcker utan ände om kärlekshistorier. Men den mest fantastiska kärlekshistorien, det är ju faktiskt den mellan Jesus och oss. Jag vill läsa här ifrån Johannes evangeliet, 21 kapitlet och verserna 15 till och med 17. Men innan jag gör det så vill jag be. Herre, jag tackar och prisar dig att vi får läsa ditt ord, vi får begrunda ditt ord. Och du vill beröra våra hjärtan, Herre, att den här kärlekshistorien får bli en verklighet i alla våras liv, Herre. Tack för din stora kärlek till oss. I Jesu namn, amen. Johannes 21 och verserna 15 till och med 17. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: För mina lamm på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: Var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa det: För mina får på bete. Jag kommer ihåg att för ungefär 1,5 år sedan så hade jag också den här texten som predikotext. Och jag är säker på att ni kommer ihåg vartenda ord. För om inte, då kan jag bara ta fram den gamla predikan och hålla den igen. Men det har jag inte tänkt att göra, utan det är något nytt, något färskt som jag har fått ta emot och som jag vill ge. Fastän det är samma text, och det är ju så med Guds ord, det är så rikt. Och det spelar ingen roll hur många gånger vi läser en text, så finns det olika vinklingar, något annat i texten som blir levande för oss. För det är ju ett levande ord, halleluja. Då, när jag talade utifrån den här texten, så lyfte jag fram detta fantastiska med att våra liv som kristna är grundade på Guds nåd. Och kanske ni kommer ihåg att jag gick in på det här med namnet, hur Jesus tilltalar Petrus tre gånger: Simon, Johannes son. Och utifrån hebreiskan så är Johannes, betyder ju Guds nåd. Och jag talar om detta att det är utifrån detta, utifrån Guds nåd som kärleken växer och uppdraget ges. Vi är ju på grund av Guds fantastiska nåd så är vi förlåtna. Tänk, det är så lätt att säga detta. Vi är så vana vid att höra detta. Men stanna till ett ögonblick. Vad skönt. Vad skönt. Vi är förlåtna. Vi är befriade. Det är ju faktiskt så att den som inte har tagit emot Jesus, han är fortfarande bunden i synden. Han är bunden av Satan. Det är ju ett faktum. Och genom att vi tror på Jesus, att vi tar emot honom, då blir vi befriade. Och vi blir utsända. Vi får ett uppdrag på grund av den här fantastiska nåden. Det var lite de här tankarna som jag hade då när jag talade om Jesu möte med Petrus efter uppståndelsen. Hur han upprättar oss och utrustar oss. Och det är inte för att vi är så duktiga. Utan detta obegripliga, detta fantastiska, att det är en fri gåva som han erbjuder oss och som vi bara behöver ta emot. Nu, för bara några veckor sedan, fick jag stå där igen vid stranden av sjön Genesaret. Jag var ju där med en ungdomsgrupp. Om man utgår ifrån att den platsen som vi besöker, att det är ungefär där Jesus också stod. Där han tar emot lärjungarna. Solen hade precis gått upp ovanför Basans höjder. Det som idag kallas för Golanhöjderna. Som ligger där i öst. Och Jesus han ser ut och så ser han en båt som närmar sig stranden. I båten beskriver texten, det är verserna innan de som jag läste. I båten fanns 7 lärjungar. Där satt Simon Petrus. Han var ledaren, han troligen den äldste av lärjungarskaran. Vet ni varför man tror det? Han hade en svärmor. Och då måste han ha varit gift. Medan de andra tydligen fortfarande var ogifta. Unga killar. Det var lärjungarna. Men Petrus han var ledargestalten bland dessa lärjungar. Och det har vi ju många bevis på. Och så med honom var Thomas. Ni vet han. Som var lite tvivelaktig. Han tvivlade på detta att Jesus hade uppstått. Han ville först lägga handen i såren. Var det fel? Absolut inte. Och det berättas om Thomas sen, nu står det inte i Bibeln, men historien berättar att han har gått ut som evangelist, som missionär. Och har vittnat för sin Herre i de östra områden, kanske till och med ner till Indien. Där han blev martyr för sin Herre. Så det var bra att han fick lägga händerna i Jesus sår. Men sen trodde han. Och nu var han med i båten. Han kallades för tvillingen. Jag vet inte om han var en tvilling. Eller om det var just det här att han var lite kluven ibland. Som gjorde att man kallade honom för tvillingen. Spelar ingen roll. Med i båten var Natanael. Han var ingen fiskare. Kommer ni ihåg var Natanael kommer in i evangelierna? Han satt under fikonträdet. Kommer ni ihåg på vilken plats? Han var ifrån Kana i Galileen. Och ni som har varit i landet, ni vet att Kana ligger inte nära en sjö, inte nära en flod. Han var ingen fiskare. Och ändå fanns han med i båten och fick väl hjälpa till bäst han kunde. En, som det då hette, en verklig israelit. Och i honom fanns inget svek. Men med Petrus fanns också experthjälpen. Zebedeus 2 söner, Jakob och Johannes, och de var riktiga fiskare. Jag tror de växte upp med fisket. Jag tror att de fick fisksoppa till middag och det var fiskbullar på kvällen och det var fiskgröt till frukost. De kom ifrån Betsaida, ett fiskarsamhället, inte långt ifrån Kapernaum.
De hade han också med i båten, Petrus. Och så står det bara och så två andra lärjungar. Vi vet inte vad de hette. Men jag utgår ifrån att en av de två är Johannes. För det är han som berättar om det som hände. Men han vill inte nämna sig själv, inte lyfta fram sig själv i berättelsen. Så nu ser alltså Jesus där han står vid stranden, hur båten kommer i land med sju av hans vänner. Hur mycket fisk hade de fångat? Så här mycket. Noll. Och jag anar besvikelsen. Jag anar frustrationen. Det här var en del i deras liv. Du och jag, vi är inte ensamma om att vi blir frustrerade ibland. Att vi blir besvikna. Men så händer ju detta märkliga. Jesus han säger till dem, kasta ut nätet på högra sidan. Och de gör precis som Jesus har sagt. Det är viktigt att vi lägger märke till detta. De gör precis som Jesus har sagt. De gör inte som de tycker och tänker. De börjar inte diskutera och argumentera med Jesus. Ja, men vi är yrkesfiskare. Du är snickare. Vi har varit ute på natten och det är ju den idealiska tiden när man tänder någon fackla och fiskarna kommer upp till ytan. Det är då man fångar fisk. Jesus, nu måste vi faktiskt säga till dig att vi är lite modernare, vi kan lite bättre. Vi har en insikt som inte du hade. Tänk om de hade gjort på det sättet. Nej, de gjorde precis som Jesus sa till dem. Och det tror jag övertygar dem. Det är hemligheten till välsignelse i våra liv. De gjorde som Jesus sa det. Och resultatet, det var överväldigande. 153 stora fiskar. Hur stora var de? Det står inte. Vi kan utgå ifrån att det inte var några fjuttiga makrill. För det är inga stora fiskar. Så stora fiskar är stora fiskar. Om jag nu tänker på sjön Genesaret, det här var ju inte Medelhavet eller Atlanten, det här var sjön Genesaret de fiskade i. Och jag går till hur det ser ut idag. Då har vi något vi kallar för Petrusfisken. Och det är någon sorts karpliknande fisk, någon abborre liknande fisk. Och jag har läst att Petrusfiskar, de kan bli upp till 90 centimeter. Jag har sett en sån stor. De som serveras på tallrikarna, de är kanske 40 centimeter. Men det kan ju vara det att de vill tjäna mycket pengar på en liten fisk. Men alltså, en honfisk blir ungefär en 40-50 centimeter stor. Så det här var ju rätt så stora fiskar ändå. Mitt i kalabaliken så måste ha uppstått i samband med detta. Så är det någon som är så pass sansat att han räknar dessa stora fiskar. För det står ju att det var, hur många Moses? 153, djupt imponerat. 153 stora fiskar. Och jag har ju också då för 1,5 år sedan haft upp en bild här med den hebreiska texten. För 153, det är om vi tittar på talvärdet i hebreiskan. Ni vet varje bokstav har ett talvärde. Då står det, jag
är Gud. Så Jesus, han förmedlar ett fantastiskt budskap genom den här fångsten. Inte bara själva undret, inte bara att han visste bättre och kan göra allt, utan han förmedlar det här budskapet i och med att det är 153 fiskar. Jag är Gud. Jag tycker det är fantastiskt. Tänk att fiskar kan predika på ett sådant underbart sätt. Jag tänker ibland så, om fiskar kan göra det och någon annan gång var det en åsna, ja, då kan jag också stå här och predika. Vilken proklamation! Ja, och det här kan vi konstatera, och jag tycker det är så fantastiskt att vi får göra det igen och igen. Jesus och Fadern är ett. Jesus är Gud. Det håller jag fast med på tills jag får se honom. När alla har lugnat ner sig, ni vet, det är judiska fiskare. De är inte så sansade som vi här i Sverige. Jag kan tänka mig vilken uppståndelse det blev, hur de liksom började ropa och prata alla i mun på varandra. Ingen lyssnar på den andra. Har du sett, har du räknat, fantastiskt, och tänk, det var Jesus. Och... Men när de har lugnat ner sig efter en stund, då blir det frukost vid sjön i Nazaret. Jesus hade satt igång grillen. Och till frukost så blev det nystekt fisk och nygräddat bröd. Jag tycker det är fantastiskt att det får stå där i de heliga skrifterna. När jag tänker på detta, då skulle man kunna säga, det här räcker. Wow! Vilken morgon vi sjön i Nazaret. Vilket under! Vilket härligt möte med Jesus den uppståndne. Vilken härlig frukost tillsammans. Vilken gemenskap. Nu går vi och lägger oss. Men efter måltiden börjar Jesus ett märkligt samtal med Petrus. Och det som kommer nu, det är egentligen det som är det viktigaste i sammanhanget. Tre gånger frågar han mer eller mindre samma sak. Älskar du mig? Det är lite på olika sätt. Älskar du mig mer än dessa? Och så vidare. Men i princip är det samma fråga om och om igen tre gånger. Älskar du mig, Petrus? Jag skulle kunna gå in på grundspråket och säga att det gick ifrån den gudomliga kärleken agape ner till den medmänskliga kärleken till filo. Men jag vill hålla fast vid just detta som jag ändå tror är det viktigaste. Det är den här frågan som Jesus ställer. Älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Och jag tror att det är faktiskt en av de viktigaste frågor som Jesus har, inte bara till Petrus, utan till dig och mig. Jesus, han frågade Petrus inte, hur mycket är du beredd att ge mig? Han frågade Petrus inte, kan du nu lova mig i framtiden att aldrig förneka mig igen eller göra mig besviken igen? Han frågade inte efter det ena eller det andra eller efter framtida prestationer. Det enda som var viktigt för Jesus efter att Petrus hade förnekat honom tre gånger, det är frågan, älskar du mig? För det är ju faktiskt så, om det finns kärlek, då finns allt. Jesus säger i Johannes 14, vers 15: om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Så finns det kärlek, finns det allt. Om jag älskar Jesus, så vill jag hålla fast vid hans bud. Precis som lärjungarna gjorde när de kastade ut nätet. De älskade honom och de gjorde som han sa det. Och de blev välsignade. Utan kärleken till Jesus, ja, men då är ju allt bara jättetungt och jobbigt, eller hur? Jag måste göra, jag ska inte göra, jag får inte göra. Och nu säger Jesus också någonting om det ena och det andra. Inte lätt att vara kristen. Det blir så tungt. Det blir så jobbigt. Det blir en lag. Det blir ett kämpande, ett försök att på något sätt kanske blidka honom. Det är jättejobbigt. Och många har det på det sättet. När vi är i de här länderna, i Grekland eller Israel, och går in i kyrkor, ortodoxa kyrkor, katolska kyrkor, jag ser gärna på människors ansikten. Och när jag ser hur de går in där och de tänder sina ljus och de ber och de kyssar de här bilderna, jag vill inte döma om detta, men jag bara ser deras ansikten, hur de ofta är hårda som i sten, sorgliga. Jag ser inte mycket av den här glädjen som vi också sjöng om. Den här glädjen där man kan dansa befriat inför Herren. Jag ser så lite av detta. Kärleken ser inte det hårda. Kärleken ser inte på svårigheterna, utan kärleken ser på möjligheterna. Jag kommer ihåg under det året jag gick på bibelskolan utanför Jönköping. Då bodde ju Rut kvar i Tyskland. Så första året var jag själv här i Sverige. Vi var inte förlovade än. Men Rut var min flickvän. Då måste jag vara hennes pojkvän. Och hon var i Tyskland och jag var i Sverige. Och alldeles för många kilometer mellan oss. Vet ni vad vi gjorde? Vi skrev på ungefär varannan dag till varandra. Det var då posten sanerades. De skrev svarta siffror igen. Om man säger så, när man går med vinst. Nu var det en tanke som jag översatte från Tyskland, att man skriver svarta siffror, inte röda siffror. Bara en liten parentes. Nej, men om någon hade sagt till mig, hör du, nu måste du i ett år skriva ungefär 180 långa brev. Då hade jag sagt, åh nej. Jag är inte den som skriver brev. Jag tycker det skulle vara jättejobbigt att sitta ner varannan kväll och skriva ett långt brev. Bara det, liksom handen har ju varit i bruk hela dagen, där man sitter och läser och studerar och ska skriva väldigt mycket. Och nu gör jag i princip samma sak där på kvällen. Men vet ni vad? Det var inte jobbigt. Det var det bästa vi hade under det året, förutom Jesus förstås. Det var de här breven som jag gick och väntade på att de skulle komma. Och jag tror att det var detsamma förut. Hon sitter där och nickar. Och tills idag har vi sparat dessa brev. De finns i en kartong hemma hos oss. Vi behöver nog ta fram dem och läsa dem igen. Så det som egentligen skulle kunna vara väldigt jobbigt och tråkigt, Det blev till något som var jätteroligt och givande. Vad var det som var skillnaden mellan jobbigt och roligt? Det var kärleken. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och det finns faktiskt många underbara löften och dem som älskar Gud. Vill ni höra dem? Helt snabbt. Första Korintierbrevet 2, vers 9. Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Vilket löfte! Första Korintierbrevet 8 och 3. Om någon älskar Gud är han känd av honom. Jag är inte bara ett nummer inför Gud. Jag är känd av honom med allt det fantastiska, underbara som det innebär. Han känner mig och älskar mig. Efesierbrevet 6:24. Nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Är det någon som kan berätta för mig i vilken affär man kan köpa nåd och odödlighet? Vilken kräm behöver vi använda för att bli odödliga? Vilken medicin ska vi äta och dricka? Vilken mat ska vi ta till oss att vi blir odödliga? Finns inte. Men åt de som älskar Herren så ges detta. Fantastiskt. Jakobs brev, första kapitel, vers 12. Han som håller ut, han ska få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Älskar du Jesus, då väntar en krona på dig. I London finns det de här kronjuveler som man kan titta på i Tower. Fantastisk. Alla dessa diamanter, allt guld. Men vet ni, på dig och mig väntar det en krona som är ännu mycket bättre. För den som älskar honom. Och ett sista här är Jakobs brev, andra kapitel, vers 5. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom? Du och jag, vi är arvingar. Och då är det inte några tusen lappar. Då är det inte en halv miljon. Utan då är det Guds rike. Och det är mycket bättre. Jag är så lugn när kurserna går ner på börsen. Jag har ingenting på börsen. Och om pengarna skulle en dag ta slut i bankerna, för de blir värdelösa. Okej, det skulle drabba mig lite hårdare. För man ska ju betala sina räkningar också. Men Guds rike, det är oförgängligt. Det är evigt. Och vi är arvingar till det. Halleluja! Så det Jesus söker hos oss, det är kärleken till Fadern och till honom. Och till församlingen i Efesus, då är det just den punkten som Jesus tar upp i Uppenbarelseboken. Han säger, jag känner dina gärningar, jag vet hur hårt du jobbar, jag vet om din uthållighet, du sliter, du är uthållig, du kämpar på, du har avslöjat de som är falska lärare, du tål inte de onda människor. Alltså, du är jätteduktig, om jag kan sammanfatta. Men jag har emot dig.
Att du har övergett den första kärleken. Jesus älskar oss. Och det enda han vill och vänta på det är att vi svarar tillbaks med kärlek till honom. Så hans fråga till oss idag är: älskar du mig? Jag har älskat dig på ett sådant sätt att jag har gett mitt liv för dig. Älskar du mig? För om du älskar mig, då står hela evigheten öppen för dig. Hur kan jag nu komma dit att jag älskar honom mer än vad jag kanske gör idag? Jag tror den bästa vägen det är att vi tar oss den tid, för det tar faktiskt lite tid, att vi tar oss den tiden och läser om Jesu kärlek till oss. Att vi tänker hur mycket han älskar oss. Att vi använder vår fantasi för att sätta oss in i det. Hur mycket han måste ha älskat mig. Att han faktiskt tog emot dessa slag, dessa gisslingar. Törnekronan. Att han gick upp på korset. Vi stod där i Getsemane i trädgård för några veckor sedan. Och vi påminde varandra om hur Jesus hade haft möjlighet att säga: nej, fader, kom nu. Sänd några änglar. Ta mig härifrån. Men nej. Kärleken var så obegripligt stor till mig att han sa: nej, jag fortsätter. Och när han hängde där på korset, vilken kroppsligt smärta, vilket kroppsligt lidande. Men ännu mer hur mycket det betydde för honom som inte visste av någon synd att han blev gjort till synd. Tänk till. Försök att sätta dig lite grann in i hans stora kärlek. För det var ju den enda drivkraften. Den enda drivkraften för honom att dö på korset för oss, det var att han älskar lilla mig och dig. Och ju mer vi förstår detta, ju mer vi begriper hur han älskar oss, jag tror ju större blir också vår kärlek till honom. Och ju större blir längtan att få göra det han säger till oss. Om du inte kan säga mer än vad Petrus kunde säga den morgonen, då är det okej. Okay. Det är helt bra. Det är godkänt. För han, lite förtvivlad nästan, säger: Herre, du vet allt. Du vet att jag inte alltid är perfekt. Du vet att jag inte alltid är den jag ska vara. Du vet att min kärlek brister. Du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Låt oss be tillsammans. Herre, vi vill bara på nytt säga tack för din stora kärlek till oss. Som inte bara blev synligt för ungefär 2000 år sedan där på Golgata. Utan den finns ju tillgängligt här och nu. Tack att du älskar oss med samma gudomliga kärlek. Vi får komma och sätta oss i ditt knä och du omfamnar oss och säger: välkommen mitt barn. Du är benådat, du är befriat, du är mitt. Tack Jesus, tack Fader i himmelen, att vi får ha det på det sättet.
Och nu vill jag också be om detta att du hjälper oss. Fyll våra tankar. Fyll våra hjärtan med just din kärlek. Så att vi kan besvara den på nytt och på nytt igen. Tills vi får se dig ansikte mot ansikte. Och den dagen är nära, Herre. Där vi verkligen får mötas av dig. Och du sluter oss i din famn. Tack att vi får ha det på detta fantastiska sätt. Genom din nåd. I Jesu namn. Amen.